Jag vill göra det tydligt för det ryska folket, för ledaren, tsaren och hans fru Saritsan. Lika bra att skriva precis som det är. Om jag, Rasputin, mördas av personer, vilka som helst, till exempel de ryska bönderna, ska du, Rysslands tsar, inte ha något att frukta. För dina barn ska regera riket i flera hundra år.
Mannen i Sankt Petersburg skriver ord som säkert inte är lätta att formulera. Hur mycket han vet om planerna är svårt att säga, men att det finns de i hans närhet som vill se honom död, det har han på känn. Och den känslan är så stark att det känns som att han kan se in i framtiden. Och den är inte ljus. Rasputin blundar, tänker ett ögonblick och fortsätter skriva.
Men om du hör ljudet av klockor som säger dig att jag, Grigori Rasputin, har blivit mördad av släkt till dig, så kommer inget av dina barn eller din hustru att leva inom 2 år. Och du, den ryska tsaren, kommer att mördas av det ryska folket.
Den profetian, som ett sånt här budskap om framtiden kallas, är ingen munter eller lugnande historia för varken Rasputin eller mottagaren, Rysslands ledare tsar Nikolaj den andre. Men det är tyvärr sant. Det är många som vill döda Rasputin och hans brutala öde är fortfarande något av ett mysterium. Du lyssnar på Historierummet i Barnradion med mig, Navid Bavi. Om Rasputin, den sibiriske småbonden som blev rikets mäktigaste man. Rasputin, eller Grigori Rasputin om man ska vara noga, heter alltså mannen som sitter och skriver ett minst sagt oroväckande brev till den mäktigaste av dem alla. Tsar Nikolaj den andre och hans fru Alexandra av Hessen. Och att brevväxla med tsarparet är det inte alla som gör. Så Rasputin är, som du kanske förstår, inte vem som helst. Han har blivit någon som de allra mäktigaste i Ryssland lyssnar på. Men så har det inte alltid varit. Nej, långt ifrån. Vi tar det från början. Grigori Rasputin föds år 1869 i Pakravskaje, en by i västra Sibirien. Han har 8 syskon och hans familj lever ett enkelt liv som bönder. De har det inte fattigt, men livet är hårt ändå. Rasputin får till exempel aldrig gå i skolan och av hans 8 syskon dör alla utom ett i ung ålder. När han växer upp är Rasputin en riktig värsting i byn. Han super, han slåss och han stjäl. Men det sägs också att han har övernaturliga krafter. Det ryktas om att Rasputin både kan förutspå framtiden och hypnotisera folk. Sant eller falskt? Ja, man kan i alla fall påstå att Rasputin är en mycket ovanlig ung man redan då. Men den som hade sagt att den här bråkiga bondpojken kommer bli en av Rysslands mäktigaste män, ja, den hade inte många trott på. Och Rasputin själv verkar inte kunna förutspå sin egen osannolika framtid. För han gifte sig, skaffade barn och började leva ett traditionellt liv som bonde i Sibirien, i de nordligaste delarna av Ryssland. Men år 1897 händer något som förändrar Rasputins liv och kommer att leda till hans våldsamma död. Samtidigt som Rasputin plöjer åkrar i Sibirien i slutet av 1800-talet pågår ett tronskifte i Sankt Petersburg och Rysslands allra översta skikt. Ungefär 4000 kyrkklockor ringer den 26 maj 1896. Det är för att ingen ska missa vad som händer och ingen verkar göra det heller. I tusental har folk ställt sig längs gatorna för att få en skymt av dagens huvudpersoner, tsaren och Saritsan, som långsamt skrider fram mot katedralen. Där inne kommer det inte heller gå undan. 5 långa timmar kommer ceremonin att ta. De ska kyssa korset och de ska tilldelas de heliga föremålen, spiran och klotet. Och prästerna kommer att kasta heligt vatten över dem och biskopar be för dem. Och till sist kommer tsar Nikolaj den andre själv och be en bön som avslutas med att han tackar Gud för att ha utsett honom till domare över folket. Sådär. Den avslutande bönen har betts av många tsarer som gått före honom. Men det ska visa sig att han blir den sista. Nikolaj den andre och prinsessan Alexandra av Hessen blir de 27:e regenterna i det 350-åriga tsarrysslands historia, Tsaren bestämmer allt, och det gör han från vinterpalatset i staden Sankt Petersburg med sina 2000 fönster, 1500 rum och en takkupol i guld som speglar sig i floden intill. Ja, vad ska man säga? Rymligt. Men nu ska ju inte den här historien handla om Nikolaj den andre, för ett sånt avsnitt av historierummet finns det ju faktiskt redan. Så när kommer Rasputin in i bilden? Jo, hemma i Sibirien händer det på sätt och vis också mäktiga saker. Året efter att tsarparet har krönts börjar han få religiösa uppenbarelser. Han upplever att han ser jungfru Maria, Jesus mamma, och han blir frälst och befriad från synd. Bondelivet i Sibirien med fru och tre barn byts mot böner och ett sökande. Ensam ger han sig ut på pilgrimsfärder, vandringar där han funderar över sin tro som tar honom långt bort. Det sägs att Rasputin under de här vandringarna botar sjuka och berättar för folk om deras framtid, och att det sen faktiskt blir precis så som han förutspått. Förmågan att bota sjuka kommer snart att efterfrågas från allra högsta ort i Sankt Petersburg. Efter att ha traskat runt i veckor utan att varken ha bytt kläder eller tagit ett bad kommer den frälste Rasputin till Sankt Petersburg 1903. Han är redan lite av en kändis och har ett mystiskt skimmer över sig. Ryktena om 33-åringens förmågor når mäktiga och rika personer i huvudstaden. Och den fattiga munken från Sibirien, som han kallas, bjuds in av den ryska överklassen. Där, i de allra, allra finaste rummen, är han en udda fågel. På de lyxiga middagarna och minglen på vinterpalatset sticker han ut. Men det är inte alla som tycker om Rasputin.
Oj, 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 så flott det är. Men det ska det väl vara hemma hos tsarparet. Det känns främmande, men jag börjar ändå vänja mig nu. Och det är skönt att känna sig så välkommen. Eller ja, alla verkar inte vilja ha mig här. Familjen Jusupov blänger på mig. Det är inget jag inbillar mig. En av Rysslands mäktigaste adelsfamiljer, med sonen Felix i centrum. Alla tittar på honom. Inte så konstigt. Han är obeskrivligt vacker. Det går inte att slita blicken från honom. En del kallar honom Europas vackraste man. Men han vet om det alldeles för väl, och det är inte särskilt klädsamt.
Felix Jusupov, lägg det namnet på minnet. Han och Grigori Rasputin är varandras motsatser. Rasputin kallas inte direkt för Europas vackraste man. Han luktar illa, låter skägget växa precis som det vill, har flottigt hår och tvättar sig varken noga eller ofta. Men blicken, oj, 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 den är så intensiv att ingen kan stå emot. Alla blir nyfikna på den mystiska Grigori Rasputin. Tsar Nikolaj och tsaritsan Alexandra, Felix Jusupov och Grigori Rasputin. Vilket gäng! En blandning av mystik, makt och missnöje som kommer att orsaka rykten om kärleksaffärer, skumma överenskommelser och mord. År 1904 lyckas äntligen tsaritsan Alexandra med sin största uppgift. Att resa till månen? Nähä? Bestiga Kebnekaise? Nej. Att lösa en svår politisk konflikt? Nähä? Okej. Här. Att föda en son som kan ta över tronen. Främsta uppgift. Hovet hälsar hur som helst kronprins Alexej till världen med pompa och ståt. Men allt är inte bara frid och fröjd. Världen är på väg mot det första världskriget, och Rysslands befolkning är allt annat än nöjda med hur saker och ting är. Det börjar lukta uppror i landet, och det är ju tsarparet som styr. Ja, ett fartyg står till och med redo att när som helst kunna ta familjen ur landet om hoten skulle bli verklighet och de måste fly. Som om läget i landet inte vore oroligt nog för tsarfamiljen bär de också på en oro som föräldrar. Den lilla Alexej är allvarligt sjuk i blödarsjuka. Blödarsjukan gör att blodet inte koagulerar. Alltså, om han får ett sår så stelnar det inte utan bara fortsätter att blöda. Så pass mycket att han riskerar att dö. Att tronarvingen har blödarsjuka är en stor hemlighet som absolut inte får nå ut utanför vinterpalatsets väggar i en minst sagt orolig tid. Vad skulle folket säga om de visste att rikets framtid hänger på en så skör tråd? Men att låta bli att trilla och undvika skrapsår, ja, det är inte lätt för en fyraåring. Läkare och livvakter finns alltid intill, men det räcker inte. En dag, när han trots all övervakning råkar skada sig, då behövs ett mirakel. Läkarna vet inte vad de ska göra och tsaritsan Alexandra gör allt för att få tag i någon som kan rädda hennes son. Och det är nu som vår huvudperson, munken från Sibirien, gör entré. Det sägs att Rasputins närvaro gör Alexej lugnare och redan nästa morgon verkar pojken må som vanligt. Alexandra är så tacksam och vill umgås ännu mer med Rasputin. Ofta och länge sitter de och diskuterar stora frågor och Rasputin ger henne råd om både religion och politik. Och tsaritsan lyssnar med stora öron, för mannen intill säger ju att han vet vad som kommer hända i framtiden. Dessutom har det alltid varit svårt för Alexandra, som från början är en tysk prinsessa, att passa in i den ryska överklassen. Och kanske känner hon att Rasputin förstår henne, han som också är annorlunda. Men innan vi går vidare, räddade verkligen Rasputin livet på Alexej bara genom att vara med honom? Det kan vi förstås inte veta. Men det finns faktiskt en sak som skulle kunna förklara Rasputins så kallade mirakel. Ett av våra moderna läkemedel har börjat användas på den här tiden. Acetylsalicylsyra. Det har ett lika krångligt namn som det är vanligt i mediciner mot huvudvärk och feber. Så det är mycket möjligt att de ryska läkarna som behandlar den blödarsjuka Alexej ger honom acetylsalicylsyra. Vad de antagligen inte vet är att läkemedlet också tunnar ut blodet. Alltså, ger man acetylsalicylsyra till en blödarsjuk tronarvinge blir blödningarna ännu värre. Så när Rasputin slänger ut de ryska läkarna och deras mediciner kan det vara det som räddar Alexejs liv. Ja, nu går vi vidare. Det har nu börjat tisslas och tasslas i den ryska adeln. Det finns de som inte tycker om att Alexandra och Rasputin har blivit så bra kompisar. Här kommer en hårig, outbildad bondlurk och tar deras plats i maktens korridorer. Rykten börjar spridas. Det viskas att Alexandra och Rasputin är mer än vänner. Men också att Rasputin gör henne väldigt illa. Ja, han gör alla kvinnor illa. Ja, men han gör hela Ryssland illa och vill att landet ska gå i 1000 bitar. Men Rasputin lyssnar inte på adens ryktesspridning. Ju fler som hänger på drevet mot honom, desto mer verkar Nikolaj och Alexandra stå upp för honom. Och kanske hade Rasputin fått ett lyckligare öde om inte världen utanför Sankt Petersburg förändrats. Den 28 juni år 1914 kommer gå till historien som skotten i Sarajevo och det som startar det första världskriget. Precis samma dag sker också det första försöket att mörda Rasputin. En kvinna knivhugger Rasputin i magen och han blir svårt skadad. Under tiden som Rasputin återhämtar sig går det sämre och sämre för Ryssland i första världskriget. Tsar Nikolaj utser snart sig själv till överbefälhavare och byter livet i Sankt Petersburg mot frontlinjen i kriget. Men det hjälper inte den ryska armén. Tvärtom. Tsaritsan Alexandra och Rasputin är båda starkt emot Rysslands deltagande i kriget och vädjar till Nikolaj att sluta fred. De skriver långa brev till Nikolaj med råd och förslag på krigsstrategier och vilka de tycker ska styra i Ryssland. Och varje gång Rasputin råder tsaren om något som inte passar adeln så får han fler mäktiga fiender. Som den ryska försten Felix Jusupov. Du kanske minns honom från festen i Vinterpalatset. Jusupov hatar Rasputin av många anledningar. En av de största är att Rasputin gjort så att Jusupovs pappa förlorat sitt jobb som borgmästare i Moskva. Och Rasputin inser att han skaffar sig fler ovänner och fiender. Fiender som är beredda att gå långt. Det märks i breven till tsaren. Och nu är vi tillbaka där vi började. När Rasputin skriver om oron för sitt liv. Att fienderna vill se honom död. En kall decembernatt år 1916 bjuder Felix Jusupov hem Rasputin till sig. Klädd i sidenskjorta, sammetsbyxor och höga läderstövlar knackar vår huvudperson på och där väntar vin och bakelser som proppats fulla med det dödliga giftet cyankalium.
Ja, det här var ju smaskigt. Och oväntat får man säga. Att Felix bjudit hem mig så här. Men jag ska inte fråga varför. Det kanske verkar oartigt. Bara dricka upp och tugga och svälja. Lugnt och stilla. Mysigt med brasan. Men vad är det där han håller i handen? En pistol? Jag måste härifrån nu. Hur kunde jag vara så dum?
Rasputin reser sig hastigt upp. Felix avlossar skottet och Rasputin faller ihop, men lyckas komma på fötter igen och rusar ut. Där ute på innergården väntar adelsmän och skjuter honom till döds medan snön yr. Ja, enligt Felix Yusupov är det så här det går till när Rasputin mördas. Förgiftad och skjuten i vinternatten. Kroppen kastas sen i floden Neva. Tsaritsans bästa vän och rådgivare är död. Och hon kräver att de som är ansvariga för mordet skjuts utan rättegång. Men i den allmänna oredan klarar sig adelsmännen undan döden. Och Alexandra minns Rasputins förutsägelse. När han dör närmar sig slutet. Inte bara för tsarfamiljen, utan också för Ryssland. Bara 2 månader efter Rasputins död bryter den ryska revolutionen ut. Det är en revolution som snart kommer leda till att hela tsarfamiljen, tsaren, tsaritsan och deras 5 barn, avrättas brutalt. Precis som Rasputin förutspådde. Grigorij Rasputins öde diskuteras fortfarande och förblir ett mysterium. Bondsonen från Sibirien som sägs ha uträttat mirakel och förutspått framtiden åt den ryska tsarfamiljen. Men samtidigt blev han också de ryska adelsmännens främsta fiende. En fiendeskap som till slut gick så långt att den kostade honom livet.
Du har lyssnat på Historierummet i Barnradion. Programmet gjordes av Navid Bavi, Eike Blomberg, Stina Tyrell Semgård, Elias Klenell och Klara Fredén. Vill du höra fler berättelser om några av världens mest intressanta personer? Sök på Historierummet i Sveriges Radios app. Historierummet görs av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.